Idag läser vi två texter ur Bibeln, den första är från Gamla testamentet. Då kan ni sitta ner, och när vi läser evangelietexten så får jag be er att stå upp om man har möjlighet till det, för att markera att det är Jesu ord. Första texten kommer från Jobs bok, kapitel 14, verserna 13-15. Och har man en röd bibel i sin hand eller bredvid sig så hittar man det på sidan 368. Om du ändå vill gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig men blott för en tid, kan en som har dött få liv igen, då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Så lyder Herrens ord. Och vi står upp, eller vi ställer oss upp och läser dagens evangelietext som är från Markus evangeliet kapitel 5, verserna 35-43. Och den texten hittar ni på sidan 709 i de röda biblarna. Medan han ändå talade till dem kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: Talita koum, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning och han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Kom, helige ande. Amen. Varsågod och sitt. Det är så fint, jag måste säga det igen, att få välsigna barn som har liksom livet framför sig med alla dess frågor, oskrivna blad, förhoppningar. Få välsigna och be om Guds välsignelse in i det. Andra av oss känner att kanske att vi är mitt i livet och tittar både bakåt och framåt. Och en del av oss kanske mest tittar bakåt och känner att mer frågorna går: hur blev livet? Hur ska jag förstå det liv som har blivit? Och förr eller senare så tar det slut. Och då får vi samlas och ha också i begravningsgudstjänst och få överlämna det liv som blev till Gud. Jag hade en sådan här i fredags, vi har ofta det på fredagar. En man vi fick överlämna honom till Gud. Och en man som, liksom vi alla, på många sätt hade fått uppleva mycket av rikedom i livet, men också av livets smärta och svärta. Och sjukdom och trasiga relationer. Och det är klart att varje gång man kommer nära det så lever frågan: varför? Varför ska en människa som sår så mycket gott omkring sig uppleva så mycket av livets smärta? Det är frågor som människan alltid har levt med och förmodligen ett tag till innan Jesus kommer får fortsätta leva med. Hur ska vi förstå våra liv? Varför händer det som händer? Och hur ska vi tolka det och gensvara på det liv som är? Idag ska vi ta oss an den frågan med hjälp av världslitteraturens stora klassiker, Jobs bok. Den där boken som ni väl läser varje kväll när ni lägger er på kvällen. Ja visst. Jag tänker så här att vare sig du är van att gå i kyrkan eller inte van, vare sig du är ung eller äldre, kan det finnas en poäng att ändå ta sig an denna bok som har följt mänskligheten i 2500 år. Och ställa, vad har den för vägledning in i våra liv i just den här tiden? Det kan vi ta med oss och se. Och vi ska göra en liten genomgång eller några nedslag i denna bok då, i Gamla testamentet, som tillhördes poetiska böcker, samtidigt som det då är en berättelse om en man. Om mannen Jobb, som karaktäriseras av två saker. Självklart kan man inte ringa in en människa på bara två ting. Men det är två saker som är, vi får reda på i början. Det här är Jobb. Han är sjukt rik. Alltså, tänk er en techmiljardär av stort snitt. Och det andra är, han är varmt troende, djupt from, och hans största drivkraft är att fråga sig, vad är Guds vilja? Hur kan jag leva efter Guds vilja med mitt liv? De där två sakerna får vi reda på präglar Jobb. Och så öppnar sig scenen i kapitel 1 med ett märkligt samtal någonstans i tillvarons fördolda rum. Mellan Gud, människans främsta försvarare och vän, och anklagaren, människans främsta just anklagare. Och det är ett märkligt samtal där Gud och anklagaren ser på Jobb. Och Gud säger till anklagaren, ser du Jobb? Vilken kille! Ser du hans trofasthet? Ser du hans bön? Ser du hans kärlek till mig och till andra människor? Och man kan liksom ana att Gud är lite stolt där. Och anklagaren som har sitt perspektiv och sina syften ifrågasätter Jobs motiv. Det är klart att Jobb håller sig till dig, Gud. Du ser ju till att han är rik. Och så länge han är rik så kommer han fortsätta att spela spelet att han håller sig till dig. Men du, om du tar bort hans välsignelse så kommer han förbanna dig i ansiktet. Jag kan läsa det i kapitel 1, vers 9. Det är väl inte utan orsak att Jobb är gudfruktig. Du har ju själv på sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom. Du välsignar ju allt han gör och hans jordar breds ut sig över landet. Men om du sträcker ut din hand och rör det som tillhör honom, och om du rör vid hans liv, den kommer senare sen, så kommer han förbanna dig i ansiktet. Här alltså uppstår frågan, vad är det som får en människa att hålla sig fast vid Gud? Vad får dig, om du har en tro, att hålla fast den tro? Jag kan låta den frågan symboliseras av det här lilla handkorset. Det här är ett av kyrkans rika redskap i sin verktygslåda. Alltså, kyrkan har en stor verktygslåda att använda sig av. Ett handkors är en sån grej. När mina känslor sviker mig åt alla håll och kanter, när mina tankar snurrar all världens väg och jag vet inte vart min tro är, jag har bara en gnutta kvar, jag vill tro. Då kan jag ibland plocka upp den och så bara håller i den. För så har man gjort i kyrkans historia. Man håller i den för att symbolisera, jag håller fast vid dig, vad än just nu jag går igenom. Den där handkorset får nu symbolisera det som Jobs bok handlar om. Hur kommer det gå för Job? Kommer han krama sitt kors? Hålla fast vid sin tro. Och Jobs 42 kapitel berör mycket av detta sen. Det är en enda lång dialog mellan honom och några vänner. För det som händer är att Job går från att vara societetsmannen i samhället. Som alla vill hänga med, alla vill vara med och kanske eventuellt också be om en allmosa ifrån. Det kan inte spela så jättestor roll om han som har så många får och getter och allt vad han har. Nu tas allt ifrån honom och han blir utstött ur samhället och han sitter utanför murarna och kliar sig på sina varbulder som fyller hans kropp. Ingen vill vara med honom. Förutom tre vänner som kommer på avstånd ibland till honom och så hans hustru. Och boken handlar om hur kommer Job gensvara? Hur kommer Job och hans vänner tolka det som han går igenom? Och vi ska göra några nedslag. I kapitel 8 så kommer en av vännerna. Jag skulle gissa på att han är på lite så här lagom avstånd. Lite så här pandemiavstånd, ni vet. En del av er kommer ihåg det. Så de kanske pratar ganska högt med varandra. Och så säger hans vän, som i det här fallet heter Bildad, i vers 3. Och ställer han en fråga till Job. Hör du Job, vränger Gud rättvisan? Det vill säga, kan Gud vränga sönder rättvisan? Det är han som står för vad som är rätt och rättfärdigt och vad som inte är det. Han är garanten för att världen är rättvis. Och så fortsätter han med att säga att så det innebär att den som sår gott får skörda gott och den som syndar får ta ansvar för sin synd. Det är den lag och ordning som gäller i den här kulturen och i Gamla testamentet. Öga för öga och tand för tand. Det är ungefär som när vi går till försäkringsbolaget och säger min cykel är stulen eller min bil är stulen. Då vill jag inte ha en cykel, utan då vill jag ha en bil. Bil för bil, cykel för cykel. Det ska vara rättvisa proportioner. Och konsekvensen för vännerna är någonstans bakom din fromhet, Job, så måste du ha gjort någonting som gör att du har förtjänat det här. Det är det enda sättet att behålla rättvisan i tillvaron. Jobb gensvarar med att ja, han delar den synen på livet. Han delar synen på att Gud står för rättvisan. Gud är den som lönar ont med ont, gott med gott. Problemet är bara att han inte kan se och hans fru kan inte heller se någonting i hans liv som förtjänar detta. Och han och hans fru kommer fram till olika saker. Har det hänt dig, ni som lever tillsammans, att ni har landat i olika slutsatser? Job och hans fru landar i väldigt olika slutsatser. Hans fru landar i följande i kapitel 1 och säger så här. Kommer i vers 9. Kommer till Job och säger: Job, håller du fortfarande fast vid din fromhet? Håller du fortfarande fast vid din Gud? Du märker ju att det lönar sig inte längre. Det finns ingen idé att göra det. Förbanna Gud och dö. Och man kan ju liksom ana anklagaren någonstans i livets tillvaro. Liksom bara, yes, yes, nu kommer det. Men jag köper inte det. Han håller fast. Men där han sitter och kliar sig på sina ben, så börjar frågorna, eller kanske snarare frågan, komma. Varför? Varför, Gud? Jag kan ta några varför i kapitel 3. Varför dog jag inte när jag föddes? Varför fanns det en famn som tog emot mig? Varför fanns det bröst som gav mig di? Varför blev jag inte ett nedgrävt foster som barnen som aldrig fick se ljuset? Varför ges dagens ljus åt den plågade? Varför ska den olyckliga leva? Jag finner ingen frid, ingen ro, ingen vila, bara vånda och kval. Det ska vända, vi bara säger det. Men vi bara kan ana varför. Och nu vill jag bara stanna upp och fråga dig. Vilket varför lever du just nu med? Har du ett varför i ditt liv som gnager? Du får bara fundera på det jättekort. Jobb där han sitter blir allt mer ärlig, allt mer dramatisk och allt mer uttrycksfull i sin smärta. Så här säger han i början av kapitel 10. Jag äcklas av livet. Jag kan inte hålla tillbaka min klagan. Jag vill ge ord åt min bitterhet och jag säger till Gud: döm mig inte skyldig. Låt mig veta varför du söker sak med mig. Vad har du för glädje av att förtrycka, att förkasta den du själv har skapat? Jag är ju oskyldig, men mitt liv är meningslöst. Allt gör detsamma. Oskyldig och skyldig förgör han dem båda. Jag hoppade där till vers, till kapitel 9. Hör ni ropet i Jobs hjärta? Gud. Och nu när Job förstår att, eller anar, rättvisan gäller inte det längre. Vem har då Gud blivit? Han som skulle upprätthålla rättvisan. För Job har han blivit, lyssna, kapitel 9 och vers 24. Då säger han: världen är utlämnad åt en brottsling. Job sitter och hyter näven åt Gud och säger: du är kriminell. Du som skulle upprätthålla rättvisan i världen har blivit kriminell. Har brutit den. Och det finns inte kvar längre. Och när vi kommer till kapitel 14 som vi just nu läste, så är det så långt att han säger att jag orkar, vill inte leva längre. Men lyssna på att han sa: för en tid. Jag undrar om man kan besöka dödsriket för en tid. Det vill säga, någonstans håller Job fast vid sin tro och tänker: okej, jag fattar inte Gud, han verkar vara kriminell. Men någonstans kanske han kommer ändra sig igen. Han ville hålla fast. Och nu kommer min andra fråga till dig. Vad skulle du just nu vill jag kalla Gud för? Vi sjöng alldeles nyss om hans godhet. Och varje gudstjänst så sjunger vi om det. Om hans storhet och godhet. Och det sjunger vi för att det är sant. Men vad skulle du egentligen vilja säga om du fick tala helt fritt med Gud? Skulle du kalla honom för oengagerad? Eller ointressant? Eller orättvis? Eller något annat? Du får 15 sekunder på dig att viska det ord du just nu skulle vilja kalla Gud för. Jobs bok ger inga filosofiska utläggningar om livets rättvisa och orättvisa. Vi får inga svar på att tolka livet, varför sker det som sker. Vi får ingenting som säger att nu får jag kontroll på livet igen. Det ger oss inga liksom färdiga svar. Men den ställer oss frågan, är det möjligt att hålla fast vid en tro, vid en bekännelse, vid en förtröstan, också när man inte längre upplever att Gud välsignar? Att Gud är nära? Att Gud ger oss något? Finns det ändå skäl att hålla fast i korset i sin hand? Jobs bok är skriven i en kultur där rättvisan skulle tas ut i det här livet. Det som blir sått, det får man skörda. Och Gud skulle se till att det blev så. Men vi lever i ett annat förbund, i Nya testamentet, där absolut sådd och skörd finns kvar. Vad vi säger till varandra, vad vi gör mot varandra spelar roll. Och vi får skörda det på olika sätt. Men vi kan inte göra ett system av det. Och Nya testamentet lägger in en helt ny dimension i sådden. Där blir det viktiga inte varför blev det så här. Utan hur kan Guds liv, hur kan Kristi liv, död och uppståndelse gestaltas i det som är mitt liv just nu? Det är den väsentliga frågan. Om livet är super eller om livet är svärta, kan Kristi död och uppståndelse gestaltas i och genom våra liv? Jobs bok avslutar med att Gud kliver in på scenen igen och börjar tala till Jobb. Och jag låter dig som kände att jag kanske ändå ska läsa Jobb innan jag somnar ikväll. Göra det och se vad Gud säger till Jobb. Men jag skulle vilja bara läsa en mening till slutet som han säger till en av Jobs vänner i sista kapitlet. Kapitel 42. Och så säger Gud så här till en av vännerna som heter Elifas. Ni, alltså du och dina vänner, har inte talat sanning om mig som min tjänare Jobb. Är inte det märkligt? Talade Jobb sant om Gud när han sitter där och säger, du är kriminell? Var det sant? Är det uppenbart att Gud verkar uppskatta inte att man håller sig i systemet och ser till att det ska fungera, utan att man närmar sig honom med hela sitt liv, med hela sitt väsen och med hela sitt språkbruk. Det Jobb var sant i bemärkelsen att det var så han erfar Gud just då. Och han uttryckte det. Och han sa det. Och han skrek det. Eller viskade eller vad han gjorde. Kanske att detta är bokens hela poäng. Inte att få svar på våra varför, utan att upptäcka Guds inbjudan i det liv som är vårt. Inbjudan att söka sig närmare honom. Att ta närkampen med honom. Med sina liv, med sitt frågor. För när vi, så länge vi vänder oss till honom, så håller vi också fast vid honom. Amen.